Välkommen till Tyresöradion. Du känner igen min röst, det är Lena Hjelmerus på 91,4 MHz. Idag så gör vi det fjärde programmet om flyktingmottagandet i Tyresö. Kommunens och Tyresö församlings engagemang. Och jag har flera gäster här i studion. Den som har kommit först, det är David Sjögerlöv, säger jag rätt nu?
Ja, precis.
Välkommen David.
Tackar, tackar.
Jag tror det är bättre att du får presentera dig själv.
Ja, men det ska jag göra. Jag jobbar som präst här i Tyresö församling och finns till vardags i Bollmoradalens kyrka. Och har jobbat här sedan 4 år lite drygt tillbaka. Och just nu, med anledning av det som du just nämnde, så finns jag med på ett hörn i det här arbetet som församlingen och kommunen samverkar kring bland annat handledning och reflektionsgrupper för volontärer. Men till vardags så sysslar jag med sedvanliga prästuppgifter, kan man ju säga också, naturligtvis.
Och du fick komma lite före de andra gästerna, för du ska iväg på annat sen.
Ja, precis.
Du, för ett halvår sedan, ganska precis i början av juni, så var jag nere i Malmö-mässan på en vanlig kommersiell mässa. Mm. Och hade då någon sagt till mig att titta omkring, i de här lokalerna så kommer om ett halvår ligga många hundra människor och sova på betonggolvet. Mm. Det kommer att stå stängsel utanför. Folk kommer att försöka rymma härifrån, för de får egentligen inte lämna lokalen. Den där två små toaletterna ute i entrén, de kommer att vara jättesunkiga. Och när du kommer med pågatåget till stationen, som bara ligger en 50 meter bort, då kommer det stå poliser och kolla dina identitetspapper. Mm. Då hade jag ju skrattat och sagt att nej, kom igen, det där är en dålig film. Mm. Men nu är det så här.
Ja.
Och jag hör ju bland de människor jag träffar att det finns en väldigt stor oro. Hur har det kunnat bli så här? Och hur kommer det fortsätta? Hur ska vi klara av det här? Och jag gissar att du som präst också möter de här frågorna som uttryck för den rädslan för det här nya.
Mm, absolut.
Ge mig ett klokt råd, David.
Ja, det första som jag tänker som kan vara bra att få med sig, även om med respekt för den situation som är nu, så eftersom jag hör till en organisation som är 2000 år gammal, så har man ju det perspektivet med sig. Och tänker vi då på allting som hänt under de 2000 åren, så har det ju i människans livsvillkor alltid funnits tider av kris och katastrof. Och ur den samlade erfarenheten ur det, alltså dels också tänka då att det verkar finnas ändå, trots allt får man väl säga, en inneboende kraft för mänskligheten att ta sig vidare. Och samtidigt, vad hjälper det då i den här situationen här och nu? Och då tänkte jag dela med mig av en liten berättelse för att få perspektiven och landa rätt. En känd historia som finns i många varianter. Men som jag brukar berätta den, så är det en liten pojke som går med sin mormor längs stranden. Och där har det spolats upp sjöstjärnor, så det är fullt hela stranden. Och de ligger där och torkar i solen. Och den här lilla pojken drabbas av medkänsla och så börjar plocka upp en efter en och kasta ner dem i vattnet. Och mormor förstår ju att det här finns det ju ingen chans att rädda alla de här sjöstjärnorna. Och försöker på något sätt då uppmärksamma den lilla barnbarnet på att förstår du inte att det finns ingen chans för dig att rädda varenda sjöstjärna. Och även om du skulle klara av den här stranden, så finns det ju många fler kustlinjer och det är omöjligt. Och då svarar den här lilla pojken att jag vet det. Men för just den här, och så kastar han i en sjöstjärna, så gjorde jag skillnad. Och om vi bortser från alla liknelser med just sjöstjärnor som djur och sådär, och alla bilder har ju sina svagheter, så tänk att det vi kanske verkligen behöver hjälpa oss att föra tillbaka tanken när oron drar iväg med oss, är just detta. Att jag i mitt lilla sammanhang kan tänka att vad är min strand? Vilka sjöstjärnor, människor, finns framför näsan på mig? Och vilka kan jag hjälpa genom en konkret handling just här och nu? Och att tillåta sig att få vara i det sammanhanget.
Idag så läste jag en liten snutt i en tidning. Och där så stod det att istället för att stirra sig blind på hur ska jag klara av det, istället tänka hur skulle det vara att vara flykting.
Mm.
Byta glasögon.
Ja, precis.
Och försöka se den enskilda människan framför sig istället.
Mm. Ja, och det är väl det att det blir så lätt med rapporteringen, att det blir liksom siffror och statistik och grupper, och det blir liksom kanske nödvändigt ur ett globalt perspektiv att försöka förstå sammanhang. Men där tror jag också att det är viktigt att se vad hör hemma på vilken nivå, och att alla nivåer behövs. Men när man drabbas av den här kanske, ja, som du var inne på, som jag också möter, en slags kanske både oro, rädsla och uppgivenhet, att nej, men spelar det någon roll eller vad kan jag göra? Då kan man också fundera över, är jag på den här globala nivån som också kanske behöver andra typer av gensvar? Alltså där har ju jag som liten Tyresöbo, kan ju inte jag ta fram ett trollspö och ordna liksom EUs migrationspolitik, utan det finns ju, måste påverkas via andra vägar, även om vi tycker att de är ofullkomliga. Men att det som du nämner då, att istället tänka att använda vår medkänsla och empati, då kommer vi väldigt långt på vägen, tänker jag. Att det väcks detta i oss, att ja, men då skulle jag vilja att någon gjorde så här. Alltså om jag förstår att men här är också en mamma med sina barn, eller här är en pappa eller ett syskon.
Ja, jag har ju hört från dina kollegor nere i kyrkan att det finns en oerhört stor generositet. Mm. Folk ringer och vill ge prylar och kanske ge pengar. Men det vi behöver nu är ju tid.
Ja,
människors
precis.
Tid.
Mm.
Och framförallt tror jag volontärprogrammet behöver fler volontärer. För att avlasta lite grann de som nu har varit i selen i nästan 7 veckor.
Precis.
Och det är ju inga konstiga arbetsuppgifter.
Nej. Mm.
Och sen så går ju du och kyrkan ut nu och erbjuder en stödfunktion och lite utbildningsfunktion. Mm. Och så kallar vi det för handledning.
Ja.
Jag kommer ju från vården, och där så handledning väcker alltid många olika känslor. En del tycker att det är så konstigt.
Mm.
Andra säger att det behöver jag inte. Och jag vet ju att de kanske i min egen yrkeskår som bäst skulle behöva det kommer aldrig att gå på några handlingsgrupper. Mm. Ska vi avdramatisera det här lite grann med kyrkans stöd till de som engagerar sig i volontärverksamheten?
Ja, det är jättebra idé. Och vi har också valt att kalla vår handledning för reflektionsgrupper. Lite grann just därför att avdramatisera det här. Men sen kanske också, ja, vad säger det? Vad är en reflektionsgrupp? Men här finns ju tillfället att lite ge svar på det då.
Ja. Hur har du lagt upp det?
Rent konkret är det så att man anmäler sig via, som om man är volontär, men det går också bra att kontakta församlingen så att man får tillgång till hur man anmäler sig.
Men det tillfälle. Är för volontärerna?
Ja, precis. Ja. I nuläget så är det för volontärerna som verkar på evakueringsboendet. Ja.
Och får man allmän, det här jag var inne lite på, ångest och noja över att tillvaron har ändrats, då kan man ju söka upp församlingens präster och diakoner för enskilda samtal.
Ja, självklart. Mm. Så det är bara ringa eller söka upp oss och så ordnar vi tid för samtal. Så den här handlingen eller reflektionsgruppen är mellan 2 till 6 volontärer vid samma tillfälle. Minst 2, därför att vi tänker att det utbyte man kan ha av erfarenheter sinsemellan är värdefullt. Att bara få lyssna till hur andra volontärer har det. Och kanske också för ett samtal som inte riktigt platsen är när man är på plats på boendet. För där är ju andra uppgifter i fokus.
Man kan alltså uppleva samma situation på väldigt många olika sätt.
Ja, precis. Eftersom vi ju är olika som människor. Och när vi då ses så skickar jag med inför det här 2 frågor som man kan ha som hjälp för att förbereda sig lite grann. Och det är väldigt enkelt. Det ena är att fundera kring vad går jag med för känsla eller känslor i mig när jag lämnar ett pass. Och så kan man klura på det. Vad har jag fått med mig där? Och den andra frågan är också, är det någon särskild händelsesituation som liksom har dröjt sig kvar. Sen kan det vara liksom berörande hela tiden, men ibland kan det vara någonting som verkligen kanske etsar sig fast och sen känns det som att det börjar ligga kvar där och kanske, ja, på något sätt gnaga eller beröra.
Ett problem är ju att de här personerna som man då kommer i kontakt med och blir berörd av, de försvinner sen vidare till andra flyktingboenden. Och då kan ju den här frågan också ligga och gnaga, vad har hänt med dem? Och varför Precis. Får inte jag reda på det?
Mm. Mm. Nej, så det är till exempel en sån fråga som kan dyka upp. Men också den här frågan om att känna sig kanske otillräcklig. Att i mötet med en sån utsatthet känna kanske både en otillräcklighet i det man själv gör och även djupare sett, tänker jag själv då, utifrån min erfarenhet som präst, att vi också människor kan drabbas av skuldkänslor inför att här möter en sån utsatthet och här vill jag hjälpa, och samtidigt kan vi få en slags skuldkänsla över att vi har det så bra på något sätt.
Julskinn kan fastna lite grann.
Ja, och då kan det vara skönt att få ha ett sammanhang där man utan att bli bedömd eller granskad får ge uttryck för det. Alltså, vad får jag för känslor? Vad växte i mig? Så kan man tänka att, nej men varför ska jag gå och prata om hur jag har det? De här har det ju så mycket värre, de här människorna, våra medmänniskor. Men då är tanken att i det här med en handledning eller reflektion, så ju mer jag kan vara medveten om hur landar det här i mig, desto mer kan ju jag finnas till för mina medmänniskor genom att lite också få hjälp att hålla isär vad växer i mig och vad är andras behov. Men också en långsiktighet, för risken är ju att vi människor, vi hamnar gärna i två diken i det här. Antingen går vi all in och känner att åh, jag måste göra allt för alla och jag ger all min tid, med risken naturligtvis att till slut ja, kanske bli utbränd eller känna att man ja, utmattas. Eller att det här blir så jobbigt att jag stänger av och kommer på en massa skäl till varför jag inte kan eller vill eller bör eller så ska vara med. Och att då hitta den här vägen mellan diken så att jag, alltså sjöstjärnan igen, jag kan göra det här och det får vara gott nog. Och sen också känna att man har rätten att avgränsa sig. Och kan då alla ge en liten del var, då räcker det ju så mycket längre och till så många fler, tänker jag. Så det vill den här reflektionsgruppen vara en hjälp att kanske hitta en sån balans.
Och vill man vara med i den, då hör man av sig. Alla volontärer får ju ett veckobrev och där står det också lite mer då om de här reflektionsgrupperna. Mm. Och anmäler man sig så får man de här två frågorna och Precis. Lite förslag på tider som passar.
Ja.
Du, nu ska jag gå och se om våra övriga gäster har kommit. Sitt kvar så länge du har möjlighet och tack så länge.
Tack.
Du lyssnar nu på Tyresöradion 91,4 MHz. Och jag sitter här i studion med lite olika gäster. Och nu har Britt-Marie Lundberg-Björk kommit hit ifrån kommunen. Och du är, precis som tidigare, ifrån utvecklingsavdelningen.
Förvaltningen.
Utvecklingsförvaltningen. Och du är huvudansvarig för hela det här flyktingmottagandet och alla kontakter med Migrationsverket.
Mm. Vad gäller är vårt evakueringsboende, ja. Mm.
Ska vi försöka sammanfatta nuläget? Det är ungefär 7 veckor sedan du och jag satt här sist.
Ja, det stämmer.
Och det har ju hänt väldigt mycket på de här veckorna.
Ja, verkligen. Verkligen. Det har passerat ett stort antal människor. Jag skulle uppskattningsvis ungefär 250 flyktingar har kommit till vårt boende och rest vidare. Tanken från början var ju att det skulle vara tillfälligt, 1 till 4 dagar. Men allt eftersom Migrationsverket har fått svårare att hitta anläggningsboenden ute i landet, så har det blivit i vissa fall en del långa vistelser, ända upp till strax över 3 veckor. Och det är inte det ultimata, för det är ett väldigt enkelt boende vi erbjuder. Det är madrasser på golvet, det är stora salar. Så att kortare boende är att föredra, så att man kan komma och i alla fall få en riktig säng och annat. Jag upplever dock att flyktingarna som har varit hos oss är väldigt positiva över det mottagande de har fått. Och det beror till stor del på alla fantastiska volontärer som gör såna otroliga insatser. Och de kommer inte en gång, de flesta kommer flera gånger och hjälper till. Alltså, man blir glad av att Tyresöbo, att det finns så fantastiska människor här.
Ja, och det är ju samma som jag hör också ifrån kyrkan som organiserar volontärerna och även ifrån de volontärer jag träffar.
Ja, det vill jag säga. Kyrkan gör ett fantastiskt arbete. Alltså vårt samarbete är helt underbart. Utan det stödet så undrar jag om det hade fungerat lika bra. Så det är jätteroligt.
Ja, jag har en liten hälsning från kyrkan och det är att det här bokningssystemet, hur man bokar sina pass, ja, har ju varit lite krångligt. Det som gäller är att man måste rulla ner ända längst ner på sidan och spara. Men om man nu tycker att bokningssystemet skulle på något vis vara något hinder för att jag ska ta ett volontärpass, då är det bara att ringa ner till kyrkan, för då får man hjälp med att lägga in ett pass. Mm. Så att det ska inte hindra dig som också vill vara med i den här volontärgruppen och ge några timmar av din tid. Passen är på 3 timmar och alla sorters människor finns där nere. Men ni från kommunen, ni har arbetsledarna.
Ja, vi har anställt då arbetsledare som är ansvariga på plats. Och som ska då handleda volontärerna. Och se till att de får den information de behöver. Och de har också tagit ett otroligt stort ansvar, tycker jag. Det är ju alla möjliga saker som dyker upp. Så det gäller att vara flexibel och kreativ. Och det har de varit, så att vi har lyckats lösa det mesta som har inträffat.
Förra gången jag gjorde ett program, då pratade vi om att det var mest unga män ifrån Afghanistan och Syrien. Men nu hör jag lite grann att det är mera barnfamiljer.
Ja, vi har fått väldigt mycket barnfamiljer från 4 månaders bebisar. Idag de boende så är väl ungefär en tredjedel barn under 10 år.
Det var en väldigt stor andel.
Ja.
Hur fungerar det då med barn som behöver springa och leka och sysselsättas?
Ja, en del volontärer tar med dem till den fantastiska lekplatsen vi har i centrum. Vi har också, tack vare otroligt generösa människor i vår kommun, ganska mycket leksaker. Och vi har volontärer som är jätteduktiga på att sysselsätta barnen.
Jag förstod att det var en del fotbollsspelande också uppe på skolgården efter skoltid.
Ja, det är det. Ja. Fotbollsspelande. Och så att de går ut och spelar spontant, så det är kul. Och även utanför där på grusplanen ibland också.
Men barnfamiljer kan ju behöva lite mera enskild, en egen vrå.
Mm.
Hur lyckas ni ordna det där, ja, i den stora matsalen?
Ja. Ja, det är ju stora salar. Men då kom vi på att vi kunde köpa såna här vikskärmar. Ja, papper. Så nu i ena salen där så har man boat in sig. 8 olika familjer, så det är en 8-rumslägenhet. Där man då har satt upp skärmarna och markerat var ingången är och så vidare. Så man får en viss avskildhet. För det förstår ju alla att tätt inpå på madrasser på golvet. Och om det blir en längre tid så är det ju slitningar och påfrestningar. Så att det har fungerat väldigt bra. Rätt roligt att se när man går in där.
Ja, och det är också väldigt konstruktivt att man så snabbt försöker skapa sig ett eget hem.
Ja.
Jag tror att det mår människor bra.
Ja.
Vad roligt att ni kunde komma på den här idén med vikskärmarna. Ja. Förra gången jag gjorde ett program, då var det också en del diskussion om svensk mat och mat från sådana som har sina rötter i andra delar av världen. Nu har jag förstått att många av Tyresös olika företag har börjat engagera sig.
Det är fantastiska företagare. Än den ena och än den andra restaurangen här i Tyresö har stått för, har bjudit på middag. Och från idag och hela nästa vecka fram till söndag så är det olika restauranger som har erbjudit sig att leverera mat. Och, då, och många av de här restaurangerna drivs ju av också nya svenskar som har kommit hit själva en gång i tiden. Så att det är ja,
som
helt
vet vilken mat som,
ja, som passar. Ja. Kikärtor och dadlar och allt sånt där.
Ja.
Ja. Så, luncher levereras ju från Nyboda skola. Och det har fungerat jätteväl.
Mm.
Och på helgerna då så är det restaurang Utsikten som står för lunchen.
Ja. Mm. Upplever du att det finns några andra behov som Tyresö-radions lyssnare nu skulle kunna hjälpa till med?
Ja, det är ja, just nu så det är ju övervägande del män bland vuxna och vi har stor brist, eller i princip har vi inga vinterskor kvar i herrstorlekar från 41 och uppåt. Även herrvinterjackor saknar vi och det skulle vi behöva.
Då kommer det så småningom på kommunens hemsida en plats där man kan lämna herrvinterjackor och herrskor storlek 41 och uppåt.
Ja.
Men damkläder och barnkläder, det har, finns i parti och minut.
Så det har vi fortfarande,
det,
ja.
Det vill ni inte ha några mera?
Nej, inte för tillfället.
Inte nu, nej. Leksaker vet jag ju också är många som vill skänka, men det tror jag också är förrådet är knökfullt.
Ja, det har vi nog så det räcker. Det, ja. Det kommer in lite nu och då. Vi har mycket kritor och ritpapper och pussel och och bilar.
Ja, det är bra.
Och gosedjur.
Ja. Även på volontärernas Facebook-sida så kommer det ju ibland lite akuta begäran från arbetsledarna. Jag såg att det var plötsligt akutbrist på nappflaskor och modersmjölksersättning. Men det är ju ingenting som ni ska ha i lager, utan det är när det uppstår någon akutbrist.
Ja, Men vi beställer ju ibland hem det också.
Ja. Och sen är det då herrkalsonger som har varit den stora produkten hela tiden.
Ja.
Hur har ni lyckats lösa det då?
Ja, vad heter det? Det har ju skänkts.
Ja, för det ska vara nya herrkalsonger. Det får inte vara några begagnade.
Nej,
det ska vara inköpas. Men vad jag också har sett på Facebook-sidan, det är en diskussion om någon form av Swish-konto där man kunde sätta in pengar till exempel om man inte själv hinner gå och köpa herrkalsonger. Hur har ni resonerat kring det?
Det har faktiskt ingen tagit upp med mig.
Nej.
Och nämnt, jag har inte Swish själv, jag är inte så modern.
Det
jag först vet vad det är.
Det kom, tror jag, via någon som hade varit på ett annat flyktingboende där man hade haft det systemet att det fanns ett konto där man kunde då snabbt med sin egen telefon skicka över en slant till ett 30 kronor till ett par herrkalsonger. Men det får vi ta med oss härifrån då.
Men det är ingenting då, alltså inom kommunen, vi har ändå vissa regler. Ja. Alla fakturer måste ju passera mig.
Ja.
Så att vi håller koll över det. För det är ju Migrationsverket sen som vi återsöker pengarna.
Ja.
Och enligt dem då är vi skyldiga eller ska bistå mat och husrum. Så det här med kläder och sånt, det var väl ett eget initiativ, den insamlingen. För liksom det är ingenting som vi kan gå och köpa och återsöka.
Nej, inte ens kalsonger.
Nej.
Utan då är det alla såna här ska vi säga, vardagsartiklar, hudkräm, shampoo och sånt. Det är det som skänks till evakueringsboendet.
Men shampoo där har vi hur mycket som helst.
Där finns det. Och gå inte och skaffa några saker utan ta reda på istället vad som behövs.
Precis.
Och det som jag också hör behövs nu, det är ju faktiskt tid. Att den här volontärgruppen som har gjort ett sånt enormt jobb hittills, de behöver ju fyllas på och de behöver få lite andningspaus och det behöver komma in fler. Så 3 timmar av din arbetstid eller din fritid. Det som jag också har hört lite grann när jag har tittat på nätet, det är i vad mån företag kan låna ut arbetstid och låta personal gå och jobba 3 timmar på ett sånt här ställe istället för att vara på sin arbetsplats. Är det någonting som har dykt upp hos dig?
Jag vet ju att församlingen, kyrkoherden, ja, har ju erbjudit sin personal det.
Ja.
Det är ju ett otroligt generöst erbjudande.
Ja.
Så att vi har ju också andra företag som har erbjudit att personalen kan tolka på arbetstid om behov, ja, skulle finnas.
Ja.
Så att det är, och vi har fått SFI-elever som är på högre nivå har anmält också intresse av att tolka om det behövs.
Ja.
Vi har personer som har anmält att man kan komma dit och klippa om någon behöver klippa håret. Så att ja, det är otroligt liksom, engagemanget.
Ja. Sitter du med en massa listor nu då för att liksom hålla ihop allt det här?
Listerna är uppsatta där nere på boendet.
Ja, ja. Där finns,
ja,
det.
Ja. Ja. Så att nej. Det har varit väldigt lärorikt, och jag menar från det började, 23 oktober startade, till nu så har man ju lärt sig mycket också om behoven och vad som kan dyka upp och problem. Och det är ju människor som kommer till oss som har haft en väldigt tuff resa genom Europa från sitt hemland, var de har flytt från. Så att många, det är ju en del traumatiserade, man lite sjukdomar och sånt. Så att de har haft det tufft, och liksom bara se till att de får mat och får vila sig är viktigt. Och sedan att de förhoppningsvis så snart som möjligt kommer vidare till ett anläggningsboende. Mm. Där man kan få en säng och en dörr att stänga om sig.
Mm. Och där man då får också tid att samla ihop och fundera mera på, mm, på framtiden.
Ja.
För nu blir det ju väldigt...
Det är en väntan.
En väntan, ja. Mm. Ja, och det vet ju alla som har väntat. Vare sig man har väntat på bussen eller på någon form av sjukvårdsmottagning, att... Då kan minuterna bli väldigt långa.
Ja. Mm. Och man vet inte hur lång väntan ska bli. Och man vet inte vart man ska från oss. Det är liksom väldigt kort att så fort de får platser så kontaktar de ju något boende. Grannkommunerna har ju också boenden. Och då kan man på två timmars varsel kanske få besked om att man ska flytta och vart i Sverige.
Det är så kort förberedelsetid då.
Ja. Ja. De har ju ett tufft läge, Migrationsverket.
Ja, ja. Den första tiden då bytte man ju hela gruppen, alla 50, ja, på en gång. Men nu har jag förstått att nu plockar man lite mera.
Ja, för att det handlar väl om, alltså får de 10 platser på något anläggningsboende så är det 10, mm, och så vidare. Mm. Fast, och jag kan säga, men så fort vi får platser så fylls det på.
Ja, ja, då får ni direkt också, mm, mm, nya.
Så. Om någon flyttar så får vi, ja, nya samma dag.
Ja. Mm. Det här är jättespännande, Britt-Marie. Mm. Är det någonting mer du vill säga som jag har glömt att fråga om?
Nej, jag tycker att vi har haft ett bra samtal.
Ja.
Det är jättespännande. Nu, Nyboda skola har erbjudit sig, rektorn på Nyboda skola, att de ska komma med Lucia-tåg den 11. Det ska bli jättespännande.
Det kommer att bli spännande.
Ja,
ja, verkligen.
Ja.
Får vi väl tipsa att mitt i Tyresö får gå dit och bevaka lite.
Ja.
Och vi fortsätter att uppmana då alla som vill att delta i volontärarbetet. Också alla Tyresös företag vet att nu har de en unik chans att få visa vad de går för. Och jag fortsätter att bevaka från Tyresöradion och kommer att göra flera program om flyktingmottagandet. Men vi slutar för idag. Tack så mycket.
Tack.